Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström. Ett särskilt varmt välkomnande vill jag rikta till alla nytillkomna lyssnare. Ni kommer att märka att den här podden i regel inleds med att jag drar något torrt och ibland opassande skämt. Ofta på min egen bekostnad, men inte sällan tyvärr då även på er bekostnad. Sen kränger jag på er Patreon-medlemskap och en massa annat för att stärka min privatekonomi som är ansträngd, ska gudarna veta. Och sen berättar jag om dagens avsnitt. Och vi har faktiskt redan kommit till den delen där jag berättar om dagens avsnitt. Och det är del två av min långa intervju med psykiatriken, ADHD-forskaren och författaren Lotta Borg Skoglund. I den här delen kommer vi att fortsätta prata om könsskillnader vid ADHD. Vi pratar bland annat om varför kvinnor diagnostiseras med ADHD så långt senare än män. Vi pratar om tonårsgraviditeter hos flickor med ADHD och hur Lottas ADHD-patienter upplever graviditet och föräldraskap. Och vilka problem det kan ställa till med, exempelvis hur de stränga ADHD-strategier man ofta har utan barn riskerar att fallera med barn i ekvationen. Vi pratar även om att vissa barn med ADHD väljer att fokusera på skolan och därför inte orkar annat när de kommer hem från skolan. Men även om hur man kan justera ADHD-medicindos efter var i menscykeln man befinner sig. Och sen får vi även en ny expertfråga från psykiatriken Sten Friberg som handlar om differentiering av behandling mellan män och kvinnor med ADHD. Med det sagt så är ni nog redo att återbesöka Lotta Borg Skoglund från den 16 februari i år, inspelat på Lottas kontor i Stockholm. Varsågoda! Något som jag tyckte var väldigt intressant när jag läste din bok och som är hard facts, det är att kvinnor diagnostiseras betydligt senare i livet. 18,5 år är snittåldern för män och 30 år är snittåldern för kvinnor när det gäller ADHD just då. Mm. Det är ju en enorm skillnad.
Ja.
Vad beror det på då?
Nej, men det vet vi inte. Eller så här, det är det vi ska ta reda på. Det var då, när den boken skrevs. Mm. Nu har ju vi gjort en ny studie som publicerades bara för några månader sedan.
Mm.
Som heter Time After Time. Och då tittade vi på valdata, alltså Region Stockholm. Hur ser det ut här? Mm. Och då var det 4 år senare. Och då var det i snitt så att pojkarna var... Oh, gud, nu har jag inte dem... Så här, stämmer inte om de här siffrorna är fel, jag borde verkligen kunna göra. Men typ 17, 18 och flickorna är 24. Nej, det stämmer ju inte. 19 och 24. Mm. Ja, inte jättebra på matte, så att det var därför jag inte skulle gå på Handels kanske. Men, ja, men typ så här runt 19. Och då är det alla åldrar. Så om man tittar på när pojkarna diagnostiseras, när den största gruppen av pojkar diagnostiseras, så är det liksom i skolåldern, 10-12. Medan den största gruppen av flickor och kvinnor diagnostiseras i ung vuxen ålder. Mm. Så runt så här, 20-23. Mm. Så att det är 4 år i vår senaste studie då. Och vad beror det på då? Ja, vi tror ju att det kanske beror på både då biologiska skillnader och sociala förväntningar. Just att, som vi var inne på i början, att när vi ser en pojke som inte fungerar riktigt i skolan eller i vardagen eller på fotbollsträningen. Så här, om vi frågar lärare... sjukvårdspersonal och föräldrar så här, hörni, vad tror ni liksom, lilla Christian här, han verkar ha det jättetufft här, han hela tiden ovän med sina kompisar på fotbollen och blir hela tiden liksom, får sitta i skamvrån här i skolan, så här, vad tror ni, vad är Christians problem? Liksom. Så verkar det som att nästan alla säger så här, men Christian har kanske ADHD, tänk om han har ADHD. Aha, säger vi då, så här, Christian kanske har ADHD, ja, kanske han har, vad ska vi göra med Christian då? Ja, men då måste han ju få göra en utredning och sen måste han ju få evidensbaserad behandling. Det finns ju en rational för det här. Mm. Alltså det finns ju ett protokoll, såklart. Jaha, men, och då går Christian, liksom, lilla Christian, den, på den vägen. Så här. Och så verkar det ganska mycket se ut. Men om man tar exakt samma historia då, så säger man så här, men lilla Lotta här nu då, hon verkar hela tiden bli ovän med sina kompisar här på fotbollen. Mm. Och det verkar inte funka i skolan heller. Så här. Vad tror ni att Lotta, vad är det för fel på henne då? Så här. Och då verkar det som att vi som lärare och föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal börjar tänka i helt andra banor. Då börjar vi tänka så här, men undrar vad Lotta var med om, stackars. Mm. Hur är det hemma? Jobbar inte hennes mamma jättemycket? Mm. Och så, hur är det med hennes kompisar och så där? Hon verkar ju alltid liksom, söker hon sig till för konstiga gäng? Och ja, återigen så här, titta på hennes Instagram och Snapchat. Mm. Så hon är ju hela TikTok-videos här som är jätteutmanande, va? Så då börjar vi tänka att lilla Lotta här, hon behöver nog någon att prata med om sina känslor. Mm. Och så här. Kanske behöver till och med hela Lottas familj gå i stödsamtal på BUP. För det här är ju uppenbarligen så att de här föräldrarna har ju inte liksom koll på den här lilla tjejen riktigt. Så här, ja, men nu överdriver jag, men lite så verkar det faktiskt tendera att vara. Så att då går det ju några år då med att lilla Lotta sitter hos kuratorn i skolan, och när det inte funkar så får hon testa någon annan samtalsterapi, kanske inom BUP. Och när det inte funkar då säger vi att nej, men då får ni nog gå till socialtjänsten här, hela familjen. Mm. Så går det några år till. Och sen när det inte funkar, då får nog lilla Lotta testa antidepressiva, för då har hon hunnit bli rätt deppig och fått ganska mycket ångest. För då är vi ju uppe någonstans i de här åren när hormonerna börjar kicka in. Så, så att grovt överdrivet, återigen generaliserande, så verkar det som att det är den typen av mönster som vi liksom jobbar enligt. Och återigen då, så är det inte riktigt schysst mot lilla Christian. Han kanske inte alls hade ADHD, men det gick jädrigt snabbt på det spåret. Liksom. Han kanske verkligen hade det skitjobbigt hemma och behövde någon att prata med. Eller liksom sådär. Och lilla Lotta kanske hade behövt få att någon lyfte så här, undrar om hon kanske har lite tufft att koncentrera sig och inte hänger med och är skittrött efter en dag i skolan, så att hon ballar ur på fotbollen liksom. Det kanske är så. Så att det är att börja tänka lite grann i nya banor. Och jag var ganska förvånad när jag kom in i det här fältet. Jag var förvånad över mina egna fördomar. Att jag också var så himla formad i det här könsstereotypa. Det som var den värsta, liksom, min värsta ögonöppnare, det var när en av mina barn kom hem och så skulle de göra en sån här, och du har säkert hört den där gåtan om så här, det är ett barn som blir påkört på gatan. Nej. Ser ut att gå med sin förälder. Mm. Ja, och så blir påkört. Nej, nu. Jag riskerar nog att förstöra hela historien. Men det är liksom inte min take on. Men i alla fall, ett barn blir påkört. Det blir jätteallvarligt. Barnet laddas i en ambulans, åker in till sjukhuset. Och sen så kommer de in. Och sen så kommer liksom hela kirurgteamet. Och kirurgen som kastar sig ut så ska rädda det barnet. Och säger så här, men det här är ju mitt barn. Mm. Hur kan det ske? Alltså när, ja, du förstår det. Och då börjar jag tänka så här. Jo, men vänta nu här. För att hon gick ju med sin förälder där på gatan så här, så att det måste ju vara så här, undrar om det är enäggstvillingar kanske. Annan tidszon, Matrix. Ja, men så här, och så bara nej, men jaha, men mamman kunde ju vara kirurg.
Precis.
Ja. Precis. Och när jag inte, som håller på med de här sakerna, inte ens kan komma på det, alltså sitter typ så här, seriöst i 30 minuter och mina barn bara, du är så pinsam mamma. Så här, leva som man lär, anyone. Nej, men, och då kände jag så här, att det här är inte så jäkla lätt. Liksom.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi är så himla liksom inkörda på det här, och det är inte för att vi är dåliga människor eller inte vill se de här mönstren, utan vi liksom, jag är en produkt av en 40-talist mamma som tyckte att som grät när jag kom in på läkarlinjen, för hon sa att nu kommer du bli precis som pappa och aldrig och bara jobb hela tiden. Mm. Vilket jag blev. Men det, och det var så jobbigt för henne då att en mamma skulle vara så som jag skulle bli då, trodde hon.
Mm.
Vilket det blev. Men så jag tror att det finns jättemycket såna liksom förväntningar i samhället fortfarande, och där är ju Sverige ändå väldigt progressiv och liksom kommit väldigt långt i jämställdhets liksom,
ja, det verkar ju uppenbarligen gå åt rätt håll här då, om man tänker att skillnaden mellan i ålder när man får diagnosen har minskat.
Mm.
Men annars så tyckte jag bara att det, också på tal om det här du pratade om med gynekologen du kände där, så att om man får en diagnos i 30-årsåldern så kanske man har skaffat de här barnen som man kanske inte liksom, som ett impulsivt beslut som kanske inte var så lyckat, vad vet jag, man kanske hamnat i massa problem och sådär. Vi får väl ändå utgå från att den behandlingen ni erbjuder gör någonting bra, och att ju senare man får den desto sämre är det, så att säga.
Ja, men exakt, och det som var så spännande då för min del att komma in i det här samarbetet, det var ju att Helena kunde förklara för mig så här, att i Sverige så har vi jobbat väldigt, väldigt målmedvetet politiskt mot att minska andelen tonårsfödslar. Vi har gjort det genom att vi öppnade första ungdomsmottagningen i Sverige 1970. Och därefter jobbat extremt framgångsrikt med de här frågorna för sexuell hälsa och reproduktiv hälsa för våra unga och våra ungdomar. Och 80% av dem som söker till våra ungdomsmottagningar är flickor och kvinnor. Och vi har kunnat minska andelen tonårsfödslar från 15% 1970 till 2% idag. Vilket är en enorm framgång. Och varför är det en framgång då? Inte faktiskt för att vi är moralpredikanter och tycker att tjejer inte ska ha sex innan de har gift sig. Liksom. Utan därför att vi vet att de här åren, precis de här åren som vi ser i studien, som vi missar tjejerna, det är formativa år för flickor och kvinnors möjlighet att skaffa sig en god psykosocial hälsa. Mm. Alltså att lägga ett fundament av utbildning, jämställdhet, kunna familjeplanera på ett sätt som så att gör att de kan leva ett jämställt liv. För hälsa, både psykisk och kroppslig, handlar jättemycket om psykosociala faktorer och socioekonomiska faktorer. Så missar vi de här tjejerna under de här åren och de mår väldigt dåligt, valsar runt i hälso- och sjukvården eller på HVB-hem eller blir gravida när de är 17 eller 19, så kommer de inte ha samma förutsättningar att utbilda sig och skaffa sig liksom en stabil bas att stå på. Så det är liksom väldigt, väldigt uträknad jämställdhetspolitik. Inte någonting annat. Och till vår liksom så här, till vår hjälp har vi då de här fantastiska ungdomsmottagningarna och de här människorna som jobbar där som har så enorm liksom flexibilitet och öppenhet, och det är liksom ska vara fritt tillgängligt för alla, kostnads liksom fritt för alla. Man behöver inte ens berätta för sina föräldrar att man tar ett p-piller. Det ska inte liksom vara kulturella faktorer heller som bygger barriärer för den här psykosocialhälsan. Så det där är jättespännande. Och det tittade vi på i en av våra studier. Det här låter ju fantastiskt, men hur går det för tjejerna med ADHD då? Och det visar sig att där har vi inte anledning att vara så stolta. För att flickor och kvinnor med ADHD, de har exakt samma tonårsgraviditets prevalens som vi hade på 70-talet.
Mm-hmm, okay.
Ungefär 15%. Mm-hmm. De har 6 gånger ökad risk att bli mammor när de själva fortfarande bara är barn.
Mm.
Och det visar vi i en jättestor epidemiologisk studie för några år sedan. Så där har vi tydligen så inte riktigt kommit i mål. Så att vi tror ju, även om det idag finns en stor oro över att ADHD-diagnoser ökar så himla mycket. Och det är väl en oro som jag delvis också, liksom så här, det är åtminstone en diskussion och delvis en oro kan jag tycka också. Därför att det kan riskera att vattna ur det här begreppet som jag tycker är så viktigt. Men min oro är nog ännu större att vi inte hittar de här tjejerna i tid och inte hinner in med de här ganska enkla insatserna för att liksom ge dem en liksom rätt möjlighet att starta livet.
Vad kan man göra åt det då? Att hitta de här.
Ja, men det är ju, precis som du sa tidigare, så är det så att på gruppnivå så verkar det som att flickor och kvinnor har mindre av de här tydligt hyperaktiva, utåtagerande symptomen som pojkar och män med ADHD har. Så att på ett sätt är det ju liksom svårare. Och sen så är det ju också så att på grund av den här ökade medvetenheten och mognaden socialt så blir flickor och kvinnor, tänker man sig, eller flickor framförallt då, de blir tidigare medvetna om vad som förväntas av dem. Mm. Och då är man en duktig flicka då, så vet man att det förväntas av mig att klara skolan till exempel. Och då är man ganska snabb på att se till att liksom prioritera det, men kanske prioritera bort annat. Som en av mina patienter sa, att jag klarar av skolan, så man sitter liksom längst fram, men det kräver enormt mycket av min mentala kraft att liksom sortera all kunskap, att förhålla mig till alla intryck i skolan. Hon sa att det är som min hjärna är som en flygplats. Liksom. Det ska in flygplan från hela världen, ut flygplan till hela världen, och jag har ingen som jobbar i mitt kontrolltorn. Mm. Jag får göra allting manuellt. Så jag är helt utmattad efter en dag i skolan. Och det är bara att gå rakt hem och lägga sig i ett mörkt rum och försöka ladda batterierna tills allt börjar om imorgon igen. Då handlar det om att välja. Då väljer man att klara skolan, men man väljer bort allt annat som är i livet. Vilket på sikt kommer att få konsekvenser. Man får en försämrad social utveckling. Det gör att man kanske hamnar efter med det. Man får en sämre självkänsla. Man kanske inte kan vara med, liksom orkar vara med på fotboll eller idrott, som vi vet är en viktig del i barns liksom också utveckling. Så att det får en massa konsekvenser som vi kanske inte först förstår och ser, just för att flickorna liksom håller lite grann av det här under radarn. Så jag tänker att vi måste på något vis bli bättre på att hitta de här tjejerna som i princip inte vill bli hittade. För de maskerar ju och försöker hålla ihop det här för att inte verka onormala, för att inte verka annorlunda.
Nu ska inte intervjun handla så mycket om dig, men jag bara tänker att du kom in på både handels- och läkarlinjen, talar ju för att du hade ganska bra betyg. Kan du känna igen dig själv i det här? Att du satsade mycket på skolan och att annat blev lidande, eller hade du energi för båda?
Jag kan absolut känna igen det. Jag valde lite sådär, att i perioder liksom i princip bara fokusera på skolan. Sen så, och jag tror att det bidrog också ganska mycket till liksom den psykiska ohälsan, om man får använda det förhatliga uttrycket ändå, men som jag upplevde under de här åren liksom i högstadiet och gymnasiet och så. Det var otroligt tuffa år liksom att få ihop.
Var du deprimerad eller var det liksom...
Det var ju liksom så, det var ju det som var så konstigt. Jag upplevde mig aldrig riktigt deprimerad, men alla sa det. Du är ju deprimerad, för jag ville ju bara sova hela tiden. För att jag var så här, men andra, ja, jag vet inte. Och sen ganska mycket ångest som utvecklades. Ganska mycket kompensatoriska strategier som kunde liksom lätt tippa över till att bli rätt destruktiva, bara för att få hålla ordning. Alltså det var så kaos. När man inte har det här flygledartornet då, så är det liksom kaosigt, och man strävar efter någon form av kontroll ju. Och då greppar man ju efter det man har nära. Så vad kan jag liksom, så här, hur kan jag kontrollera? För om inte jag har koll, då verkar allting bara liksom bli fullständigt kaos. Liksom. Så då greppar man ju efter mycket sådana saker som det lätt går till överdrift med saker. Liksom. Så att det var ett, jobbade mycket med de sakerna. Men för mig har det alltid varit jätteviktigt med betyg av någon anledning. Undrar varför, det har jag inte ens reflekterat över. Jag visste ju inte ens vad jag skulle använda det till, för att det var ju verkligen så här, jag ska bara in på Handels. För det verkar som att dit ska man liksom. För jag ska
göra något annat. Höga betyg.
Då måste man ha höga betyg, exakt. Så att betygen var liksom, syftade till någonting, men jag visste ju inte vad jag skulle med Handels till. Jag har ingen aning om. Det blev ju solklart när jag väl kom in, så här. Här ska inte jag vara. Men någon form av drivkraft framåt bara, som inte alltid är så här, en energi som inte alltid som är solklart riktad någonstans, verkade det som i den åldern. Och betygen var liksom för mig då nyckeln att komma vidare.
Du menar att mycket av forskningen om ADHD bygger på pojkars upplevelse, trots att ADHD är väldigt vanligt även hos tjejer. Du skriver exempelvis att det här gör att man inte har studerat hur medicineringen påverkas av och interagera med hormonella förändringar, som du kanske var inne på lite grann alldeles för en stund sedan, exempelvis innan mens. Och en patient i boken beskriver den perioden som ADHD deluxe och att hon och hennes läkare anpassar medicineringen efter det. Hur kan sådana anpassningar se ut, och finns det någon forskning alls på det, eller får man skjuta från höften liksom, som läkare i de lägena?
Ja, det tråkiga svaret här är att man skjuter från höften. Och det kan ju låta väldigt farligt att göra det. Det är det inte om man är erfaren, men man ska absolut inte experimentera med det själv, utan man ska ju göra de här justeringarna i så fall tillsammans med en erfaren läkare. Och det är inte alls alla som är bekväma med det heller. Nej. Det finns en studie nu som är en vetenskapligt sett inte så framstående studie, för att den är liksom bygger på ett litet antal patienter som inte är liksom slumpvis insamlade eller slumpvis randomiserade på det sättet. Så men den kommer från en väldigt bra och duktig forskargrupp i Nederländerna. Så att på ett sätt är det jättekul att den har kommit. Det är det första i sitt slag där man beskriver just att använda cykliska doser, att justera dosen i relation till menscykeln. Liksom så.
Utan randomisering så är det väl ganska lågt bevisvärde?
Det är noll, alltså det är inte noll, inte bevisvärdet. Men så här är det ofta som det börjar. Och sen kastar sig alla över den studien och säger, gud vad dålig den är vetenskapligt. Det här måste vi ju göra bättre. Mm. Och det är precis det man vill. Mm. Man måste ju liksom börja någonstans. Så, men det som är intressant och det som det finns liksom forskning om, det är den teoretiska liksom rationalen, den teoretiska bakgrunden till varför det borde vara så här. Mm. Så här har vi liksom en patientgrupp som beskriver att som den här kvinnan i boken säger att det är som att jag tappar kontrollen över min ADHD. Jag börjar lära mig lite grann om hur jag funkar, men efter ägglossning så bara spårar det ut. Liksom. Och jag tenderar i värsta fall att göra saker som får konsekvenser liksom långt fram i tiden. Så att även om det bara är 3-4 dagar som är så här jobbiga för mig, så får det så mycket konsekvenser. Och det är som att mina mediciner inte funkar längre. Och det kan också vara så att andra kan säga att jag får, man får biverkningar. Jag får biverkningar i, men, eller man inte, att man inte vet liksom, att jag tycker att jag funkar så, jag blir så lätt stressad, eller jag pratar så fort, eller tankarna rusar i en del av menscykeln. Och då kan det vara så att man har för hög dos i början av sin menscykel. Så den teoretiska bakgrunden handlar ju om kvinnans menscykel och östrogen och progesteron, som är lipofila, alltså fettlösliga ämnen som lätt passerar blod-hjärnbarriären och går upp i hjärnan, och där det finns receptorer på i princip alla de områdena som vi talar om och i de processerna som vi talar om när vi har lärt oss förstå ADHD och känsloreglering till exempel. Så att hormoner skulle påverka, det verkar rimligt. Och sen finns det också djurstudier som visar att östrogen och dopamin älskar varandra. Och dopamin är den centrala neurotransmittorn, bland andra förstås. Men det är dopamin som vi försöker påverka med läkemedel. Så att någonstans ett teoretiskt resonemang kring att det här borde hänga ihop på något sätt känns rimligt. Men så har vi lärt oss också att bara för att det känns rimligt så behöver det inte vara det. Och att det visar sig i djurstudier är inte alls samma sak som att det är liksom generaliserbart till en människa. Och så har vi en liten studie som inte ens är randomiserad, och som kom för 2 månader sedan. Det är det vi står på. Och det vi ska göra nu då förstås, jag och Helena och i vår forskargrupp, det är ju att titta på det, såklart. Det jag gör och det Helena och jag gör i våran klinik, det är ju att säga så här, det här kan vi inte vänta på, utan jag får ta ansvar som läkare för att om en patient beskriver den här bilden för mig, så testar vi det här inom ramarna för vad som är patientsäkert, även om det inte finns några rutiner för det. Och där jobbar ju vi läkare med enorma säkerhetsmarginaler som kanske inte man alltid vet som patient. Att man kan tänka att så här, när hon säger att ja, men ska vi inte testa det här då, så kan ju det låta som att men shit, vadå testa, ska jag någon försökskanin här nu, men när jag säger testa så har jag ju liksom de yttre ramarna som är så långt utanför det, att jag liksom vet att det här med att testa, det handlar om liksom att vi tillsammans ska utvärdera. Så, och det som är intressant tycker jag med, som vi inte har svar på, som vi måste sikta in oss på tycker jag i forskningen, för att få liksom ett fullständigt svar på det här, det är ju att vi vet att kvinnor är sårbara för psykisk ohälsa i vissa perioder av livet. Och de perioderna verkar vara förknippade med hormonell förändring. Så det handlar om pubertet, det handlar om gulkroppsfasen av en menscykel, det handlar om efter en graviditet, när skyhöga östrogen och progesteronnivåer bara rasar ner på några timmar efter en förlossning. Och det handlar om år innan vi då går in i klimakteriet, alltså perimenopaus. Och gemensamt för de här perioderna i livet, det är just som svängningar av östrogen och progesteron bland annat. Så. Och då så har vi den här tanken om att östrogen och dopamin gillar varandra, så att när östrogennivåerna sjunker så har vi kanske sämre då effekt av vårt eget dopamin, vilket gör att vår ADHD-kontroll blir sämre, och vi kan också ha sämre effekt av våra ADHD-läkemedel.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men, måste vi titta på så här, vad är du för ADHD-profil då? För om du har en ADHD-profil som är mest styrd av att du är jätteimpulsiv, hyperaktiv, hamnar i en massa saker på grund av att du utsätter dig för risker till exempel. Då skulle det mycket väl kunna vara så att det inte alls är den här PMS, PMDD, PMS perioden som är det värsta för dig. Utan det värsta för dig kanske är precis just runt omkring ägglossning, när östrogennivåerna pikar och skjutsar upp dopamin, effekten. Och du tycker att livet är så jädra nice. Så att det, du tycker att du ska unna dig och gå ut på krogen, du tycker att shit vad nice, du liksom har sex med lite random personer, du kör jättefort med din bil, du shoppar en massa, du är bara hög på livet liksom. Och nästan som i en liksom manisk fas, därför att där har du din sårbarhet. Och tittar vi liksom på en sån person då, tror att vi ska öka doserna på grund av att man har en liksom cyklicitet i sitt svar på mediciner, då kan vi ju ställa till riktig skada. För att här handlar det om någon som har för hög dos, precis där kanske. Medan om du har mer av en ADD-bild kanske, där du har liksom mera tungt med energin och du har mycket ångest och du har mycket nedstämdhet och du får mycket liksom, emotionell, liksom, känslomässig regleringssvårigheter i just den här PMS-perioden, då kanske den här tiden runt ägglossningen är jättevälkommen, liksom liten paus från din jobbiga liv, medans du har jättetufft under de här dagarna. Och där kanske det är så att vi skulle testa liksom och justera dosen. Så att det här är ju jättemycket beroende på vem är du, hur ser dina hormoner ut, hur ser din ADHD-profil ut. Så det är massor av faktorer som behöver läggas liksom ihop. Och därav också liksom komplexiteten i den här, och kanske en av anledningarna till att det är så svårt att få fram forskning kring det här. Det är så himla svårt att få liksom så här, så stora sampel så att man kan förklara alla de här olika möjliga interaktionerna.
Jag kom att tänka på när jag gjorde avsnitt om förlossningsdepression, så minns jag att jag läste någonstans, jag vet, nu drar jag minnet här så jag vet inte om jag minns rätt, men att förekomsten av depression faktiskt inte var särskilt mycket högre efter graviditet, utan att, jag menar, depression är väldigt vanligt förekommande i befolkningen som stort och särskilt vanligt bland kvinnor, och att man kanske noterar särskilt efter en graviditet och kopplar det till graviditeten, för det är något stort som har hänt i livet. Finns det någon risk att det kan vara så lite grann med menscykeln också, att man är lite väl, att man väl har börjat prata om menscykeln så kanske man
Absolut, det finns ju alltid en sån confirmation bias, alltså så här är det väl för mig också. Det är jätte, och därför är det ju jätteviktigt att vi liksom tänker så. Apropå liksom det här med att man kan liksom prata sig till ett problem nästan, alltså om man så här, det finns ju en sån sida av det också, så där att har du tänkt på att du borde må lite dåligt ungefär för att nu har du ju fått barn, så finns det ju en sån risk, men den andra risken är ju liksom också att vi pratar inte om det här för att det är okänt liksom, eller det är stigmatiserat eller det är liksom så där får man väl liksom väga, tänker jag, både och. Om man tänker på ADHD så publicerade vi en studie för några år sedan som visar att kvinnor med ADHD har en liksom 5 gånger ökad risk att utveckla förlossningsdepression, eller 17% av kvinnorna med ADHD faktiskt har en depressiv episod upp till 1 år efter att de har fött barn.
Okej. Jag misstänker att jag redan vet svaret här, men jag har fått expertfråga från psykiatrikern Sten Friberg, som skriver så här: det finns en tilltagande tendens inom andra psykiatriska fält, till exempel schizofreni, att man börjar differentiera behandlingen mellan män och kvinnor då de har olika sjukdomsbild och biverkningsrisker. Ser du någon sådan trend inom ADHD/ADD?
Ja, den trenden då får vi säga att vi ser då. Där det är ganska tidigt. Vi är en del av den trenden och försöker lyfta de här frågorna. Också med en respekt och en ödmjukhet för att vi liksom inte har någon vetenskaplig liksom evidens ännu att stå på, utan vi har liksom ett teoretiskt resonemang. Så ja, skulle jag nog säga på den frågan.
Och det handlar ju mycket, väntat svar. Men,
ja, precis. Och det handlar ju om mycket mer än liksom läkemedel och doser. Jag tänker att den intressanta delen av det här är att förstå den här sårbarheten och se, för det är inte alls säkert att det bara är läkemedel man ska göra. Alltså under de här, om man identifierar sårbarhet i relation till hormonella faktorer, liksom biologiska könsfaktorer, då är det ju ännu viktigare, tänker jag, kring livsstilsfaktorer och andra delar. Så det var ju rätt länge sedan som vi insåg att vi ska inte behandla hjärtinfarkt eller tänka hjärtinfarkt på samma sätt liksom, mellan kvinnor och män, för då kommer vi missa massa kvinnor och åka hem dem från akuten, och så kommer de dö hemma. Jag måste ha liksom könsnormeringar för det. Och jag tror att vi kan behöva tänka lite mer så i psykiatrin också.
Jag tänker, hur väl har medicineringens interaktioner vid ADHD då med pojkars hormoner studerats? Alltså jag tänker exempelvis pubertetens, där jag gissar att de ofta sätts in nu.
Alltså, nu får jag skämmas då, för då har jag ju väldigt mycket fokus på kvinnorna. Så här. Men jag vet inte. Jag vet att det finns studier, jag vet inte vilka, men att man har kopplat testosteron till ökad impulsivitet. Att det finns den typen av kopplingar med ADHD, men jag är inte inläst på den litteraturen alls, så jag vet inte riktigt, men det vi ser i forskningen kring pojkar, det är ju ofta att den här hyperaktiva delen klingar av någonstans i liksom puberteten, och att man ser mindre av det utåtagerande klassiskt pojkaktiga, och då kan man ju felaktigt tro att man har växt ur den här diagnosen, fast man ser att den här ouppmärksamhetsdelen fortsatt är kvar. Men litteraturen har jag inte så bra koll på.
Nej. Nu har vi varit inne på graviditeten del redan, men du skriver ju om det i din bok och även där verkar det finnas dåligt med forskning, men jag tänker att det kanske kan vara intressant för lyssnare som är gravida och har ADHD eller vill bli det, att liksom höra hur dina patienter beskriver den perioden. Finns det några återkommande reaktioner som du har lagt märke till som kan vara bra att känna till eller så?
Ja, det har kommit mer och mer. Här börjar det faktiskt finnas studier, alltså större studier som visar kring läkemedelsbehandling och så under graviditet till exempel. Och de bygger ju på att vi tidigare har sagt ganska liksom pragmatiskt bara att man sätter ut läkemedel när man blir gravid. Och sen så ser vi
för
då
att inte skada
för att inte skada fostret, exakt. Och det har ju varit, den diskussionen har ju funnits för SSRI för 20-30 år sedan liksom, och för läkemedel för bipolär sjukdom och sådär. Och där har ju många forskare och kollegor varit tycker jag, väldigt föredömligt liksom, argumenterat för att den här den psykiatriska diagnosen, det fanns ju en anledning till att man använder de här läkemedlen, och att det är väldigt viktigt att titta på att man inte liksom nödvändigtvis försämras liksom markant i sin psykiatriska, för det kan vara sämre för både mamman och barnen. Mm. Och lite så är det med ADHD också, att om man bara rutinmässigt sätter ut läkemedel så får man också då förvänta sig att ADHD-symptomen kommer tillbaka. Och det ser ju vi också i vår forskning, att vara gravid med ADHD är förknippat med det som vi kallar för obstetriska riskfaktorer. Alltså de riskfaktorerna som man som förlossningsläkare och på MVC och så letar efter för att hitta de mammorna och de barnen i tid som kan liksom riskera att få problematiska graviditeter och så. Och då handlar det om väldigt mycket av det som man med ADHD kämpar med. Nämligen att man kanske får tillbaka, om man sätter ut sina läkemedel, då riskerar då vissa saker att få tillbaka vissa delar av sin ADHD som kan vara skadligt för både sig själv och för barn. Ja, men till exempel då skulle man kunna tänka sig att man kan få tillbaka sina ätstörningar. Mm. Man skulle till exempel kunna börja röka igen. Man skulle till exempel kunna gå upp jättemycket i vikt eller gå ner jättemycket i vikt. Eller, så här, de sakerna är ju kända riskfaktorer för undergraviditeter som man inte vill. Det kanske blir svårare att upprätthålla sina livsstilsfaktorer, nämligen att träna regelbundet och sådär. De här liksom områdena kring ADHD som vi tenderar liksom att behandla lite styrmoderligt, så här, kost, motion, sömn, beroendebeteenden, alltså struktur i vardagen, så här, känsloreglering, så här, som man tänker så här, men det är väl inte så himla viktigt. Det är ju superviktigt, alltså det är ju, om man tittar på forskningen, är det ju de faktorerna som för vuxna liksom tar flest år av våra liv. Så där är det ju på inget sätt så att det är okej att bara säga så här, ja men nu får hon väl gå upp lite i vikt under graviditeten då, eller ja, men så hon började snusa igen då, ja tyvärr. Så här, utan där är det en jättetydlig risk-nytta-bedömning som behöver göras i varje enskilt fall. Men där kan vi inte längre säga att det finns ingen forskning, utan där måste vi säga tvärtom, att det finns faktiskt forskning som visar att läkemedel verkar vara säkra. De flesta läkemedlen för ADHD verkar vara säkra. Det verkar inte finnas några tydliga kopplingar till ökad risk för missbildningar till exempel, för att det skulle gå sämre för de här mammorna och barnen. Så att det är, men som läkare så är det alltid lättare att icke göra.
Det kan man inte anklagas för.
Nej. Och det är ett jätteproblem faktiskt, om vi liksom så här inom situationstegen fegar ut. Vi måste stå på den evidensen som finns, och vi måste liksom göra det. Och det som vi gör då, det är att ha de här mammorna tillsammans. Så att mina patienter också går hos min kollega Malin Torssell till exempel, som är jätteduktig på liksom att följa graviditeter och ha koll då. Så att då kan jag känna mig trygg med att mina mammor får liksom, och de här små barnen får den allra bästa liksom kontrollen under sin graviditet. Och jag kan med gott samvete se till att deras ADHD är under kontroll.
Kan det också vara problem, så att man ställer till det i relationer? För det vet ju vi som har barn, att så här, vikten av att ha ett socialt nätverk omkring sig med liksom, kanske mormor, farmor och farfar som liksom hämtar och lämnar, och även till sin partner och sådär. Liksom.
Jättebra poäng. Alltså, det är ju en av de stora, alltså, ju äldre man blir med ADHD, så är det de trasiga relationerna som är den stora sorgen. Att då sätta ut en medicin som gör att man får svårare liksom att reglera sina känslor, lättare liksom hamnar i bråk, är ju precis det som är en fruktad komplikation av ADHD, nämligen ensamhet, att man inte får till sina relationer, vare sig med sina föräldrar eller sina barn eller sin partner. Att det är en ökad risk för skilsmässa till exempel. Och det är ju inte alls ett utfall som är värt, kan man ju tycka, att ta risken. Där ska man vara ganska noga med den risk-nytta-bedömningen. Så jättebra.
Vi kommer mer till det sen. Men jag tänker, angående att liksom få barn sen då, så tycker jag var intressant när du beskriver att kvinnor med ADHD utvecklar strategier för att hantera ADHD, men att den ekvationen blir ohållbar ifall de får barn, för vissa, inte för alla då, men du skriver: för kvinnor är det inte sällan först när de själva blir föräldrar som de tidigare strategierna för att hantera dessa problem brister. Det fungerade när man bara hade sig själv att räkna med, men när första gradsekvationen kompliceras så blir en andra eller tredje gradsekvation, räcker inte ens de mest sofistikerade strategierna till. På vilket sätt?
Ja, men det tycker jag mina patienter också beskriver så himla väl på något vis. Att man är beredd att kompromissa på väldigt mycket av livet, liksom det som andra tar för givet. Mm. Ja, men jag är en person som inte kan äta godis, för jag kan aldrig sluta. Mm. Eller jag är en person som måste träna 3 gånger i veckan, annars brakar det. Liksom, mm. Man kan bygga ganska så stränga fängelsemurar runt omkring sig själv för att få livet att fungera. Mm. Och man kan tycka att det kan vara värt det.
Mm.
Men sen så är det så många som berättar att när man sen blir förälder, när man ser att man håller på att överföra den här, liksom, som någon sa så här, totala bristen på spontanitet, alltså totala kontrollbehovet över hur ett liv ska vara på sina barn, att de känner sig väldigt skrämda av det, och att det inte känns som ett alternativ, och att man då inte heller har några andra alternativ, man har inte övat på något annat än att vara väldigt, väldigt, väldigt sträng mot sig själv.
Så då
kan det liksom falla allting, men någon som sa så här, man står med ett Fia med knuffspel, liksom. Alla ens barn är de här små plupparna, liksom. Så här, ska man bara slänga det här i golvet, liksom. Allt far, vad händer då? Och det...
Jag tänker också rent praktiskt, alltså så här, att hinna gå till gymmet ett par gånger i veckan, att liksom inte ha godis hemma när man har barn som vill ha godis eller vad
det kämpar vara. Alla föräldrar med, såklart, sådär. Men när man tänker kring det här, så har det här blivit en överlevnadsstrategi som handlar om så här, det är inte kompromissbart. Så här. Och då kan det ju bli så att den här mamman så här, går till gymmet. Alltså lämnar barn. Alltså, så att det är liksom så här, mammor med ADHD, om man tittar, och då, återigen tillbaka till forskningen då, så här, om man tittar på internationella studier, det som rapporteras, det är ju att man inte är nöjd med sitt föräldraskap. Man känner sig otillräcklig, man känner sig kritiserad av omgivningen, absolut, men man känner också sig kritiserad av sig själv. Man känner att man är kanske inkonsekvent, man är hårdare än vad man hade varit, man är känslostyrd, och återigen så är det så här, det värsta oftast inte så här att man glömde att köpa mellanmål liksom, till att man glömde att packa barnets gympapåse liksom, utan det är just det här med att man tar tag hårt, eller man liksom man är inte den föräldern man skulle vilja vara liksom. Och det är en tuff insikt som sjunker in smärtsamt för många.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Nu handlar ju din bok och mycket av din forskning om kvinnor, men jag antar att detsamma gäller även män när de får barn, att den här ekvationen ofta blir orolig.
Ja, men det är det, och det är ju en liten särskild situation för kvinnorna in i det här med också den hormonella, de hormonella liksom förändringarna, kanske amning, som är så här, det är också en sån här sak som är så otroligt liksom befäst i Sverige, att man ska amma sitt barn, att det är bra mammor som gör det. Och där försöker vi också jobba, jag och Helena och Malin, med de här liksom förutfattade meningarna om vad som är en bra mamma och vad som är bra för det här barnet. För det är inte alls säkert att... Och då blir det återigen så här, många av de här mammorna som vi träffar, de är så vansinnigt investerade liksom i att få ihop sitt liv. Så det blir mekaniskt. Hela amningen blir också mekanisk. Och de sliter nästan sönder sig själva för att få till den här amningen, istället för att säga så här, nej. Jag skiter i det. Jag tror att jag får bättre anknytning. För anknytning är nästan alltid som är liksom så här, anknytning och liksom antikroppar. Så här, istället för att tänka så här att men vi lever i Sverige, de här antikropparna, de kanske lite grann så här, det vore säkert bra, men sannolikheten är på marginalen. Liksom, mm. så här. Och den här anknytningen kanske blir ännu bättre om jag får sova lite bättre, om min partner kan ta en flaska. Och jag kan sitta med den här flaskan och faktiskt vara lite, det är lite nice liksom, när jag är med mitt barn. Så här, men där sitter det ju som berget att man ska amma.
Jag vet att Agnes Wold är ute och härjar om det hela tiden.
Aha, vad härjar hon om?
Och nej, men hon tycker att det finns ingen forskning som visar att det är jätteviktigt att amma. Skit i det.
Ja. Så här. Ja, nej, jag säger inte skit i det, för det kan vara jättemysigt. Och bara man gör av rätt orsaker tycker jag. För att nödvändigtvis liksom så här, i Sverige idag så ska, jag tycker inte att man ska liksom med liksom blodiga knogar eller vad heter det, vita knogar kanske blodiga, men jag tycker inte det får inte gå ut över den egna och hälsan och faktiskt anknytningen, för det är ju det som ofta tyvärr blir fallet, att den anledningen till att man så liksom benhårt biter sig fast i det här med att amma, är själva orsaken liksom, det är det som faller. Det är det som liksom blir den negativa konsekvensen, att anknytningen liksom drabbas negativt. Så det tycker jag man ska vara öppen för, i alla fall. Mm. Så det finns en massa andra anledningar till att det är toppen att amma, tänker jag. Superpraktiskt. Mm.
Tänk vilken tur att jag hittar den här podden, tänker du, och det ligger någonting i det. Om du nu inte kan vänta på nästa avsnitt så finns det faktiskt rätt många tidigare avsnitt av podden som handlar om ADHD, intervjuer med exempelvis Georgios Karpatakis, Anja Wikström och Fanny Rötlisberger. Jag har gjort ett frågeavsnitt om ADHD och ADD med barn- och ungdomspsykiatriken Per Höglund. Vi har avsnittet med Charlotta Sjöstedt om Freud och ADHD med mera. Om du sen vill lyssna på de sista delarna av de här avsnitten så öppnar du lilla plånboken och blir Patreon-medlem som en anständig rättskaffens individ. Ifall du inte redan är det förstås. Du kan även kolla in Lottas böcker i avsnittsbeskrivningen om abstinensen inför nästa avsnitt blir för stor. I nästa avsnitt frågar jag bland annat Lotta ifall hon har patienter som valt bort att skaffa barn på grund av sin ADHD. Vi pratar om Kristoffer Gillbergs essensbegrepp, lite om hur det är att ha ADHD som medelålders eller äldre, eller att ha fått diagnosen sent i livet, hur diagnosen kan vända livet i rätt riktning. Vi pratar om ADHD-mediciner och mycket annat. Du har ju ändå inget annat vettigt för dig, så missa inte det. Med det sagt har det blivit dags att ta farväl för den här gången. Ta hand om varandra där ute nu, så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då!